Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille. Ladies and gentlemen,
welcome to New York. Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the City.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
När jag kommer in så säger värdinnan att är det din man som har gjort det där? Fast hon säger det på skoj. Och jag svarar, ja det är det. Och alla gapskrattar. För att de känner oss som ett väldigt utåtriktat och trevligt par som älskar varandra.
Hon delar med sig av att leva i ett destruktivt förhållande. Att inte bli trodd och att orka ta sig an vägen till ett värdigt liv. Vem snackar jag med? Jo, tv-producent och författaren Jessica McDowell. Välkommen Jessica McDowell.
Tack så hemskt mycket.
Boken heter En våldsam kärlek, vägen till ett värdigt liv. Vad tänker du själv när jag säger titeln?
Att idag känns det bra. För jag klurade väldigt mycket på det där, vad den skulle heta boken. Och just vägen till ett värdigt liv, det är precis det är.
På vilket sätt använder du ordet värdigt när du tänker så?
Ja, därför att det är den diametrala motsatsen till hur jag levde tidigare. Det var ovärdigt. Och just hela rättsprocessen och hela den resan som jag har gjort och även mina barn ledde till. Idag känner jag mig mer värdig också. Med all den skuld och skam som jag har levt i, tyvärr.
Du har ju tidigare då gjort dokumentära serier om utsatta kvinnor. Var det här ett sätt att bearbeta din egen situation, eller var det ett sätt att hålla dig ifrån dig?
Men det är egentligen inget av det. Man får inte glömma heller att jag har ju i många, många år, i över 20 år, berättat många, många människors historier om olika ämnen. Men just dokumentärserien En våldsam kärlek för SVT, den var ju framförallt ett sätt att folkbilda. Därför att det råder en sån enorm okunskap, framförallt under den tiden jag levde i det. Så att lyfta mekanismerna bakom våld i nära relation blev jätteviktigt för mig, därför att jag tror att man pratar mycket om det här med tystnadskultur och att människor vänder ryggen och det gör de också, vilket är förödande, men det handlar ju jättemycket om okunskap och rädsla, och om man förstår mekanismerna bakom, då kan man ju också, om man står bredvid maktlös, hjälpa till, därför det krävs ett enormt stöd för att ta sig ur en sån relation.
Hur kan man som medmänniska hjälpa till? Om man märker att någon far illa, väldigt illa i en relation.
Man ska nog inte ge sig. För jag kan förstå att det upplevs tröstlöst att försöka ta sig in i en sån människas liv. Därför att fasaden är ju så hård. Man lever ju som sagt i ett sånt förhållande. Man har en fruktansvärd hemlighet ihop egentligen. Och hur värre det är hemma, hur viktigare blir det att hålla den här fasaden. Och när folk börjar lägga sig i så börjar den ju krackelera. Om man misstänker att någon är utsatt för det här så får man inte ge sig. Därför att det tar väldigt lång tid att lämna. Man ska höra av sig, man ska ifrågasätta. Man kanske till och med ska polisanmäla. Eller göra en orosanmälan. Eller hjälpa till att sätta en i kontakt med en kvinnojour exempelvis.
När du tänker tillbaka då, tänker du att det fanns någonstans i er relation 10 år där du kunde ha stoppat det? Eller där du hade kunnat förstå att det här är på väg åt skogen? Eller kom det smygande?
Det är klart att när du ställer frågan så tänker man ju att det var inte att jag inte förstod, utan det är ju hur en sån process ser ut. Därför att det är just de här mekanismerna bakom. Det vill säga, en sån här relation börjar ju precis som vilken relation som helst. Med en ganska häftig förälskelse. Och i vårt fall då väldigt passionerat och roligt. Så att ja, det kommer smygandes. Det börjar med små nålstick. Små liksom vaga kränkningar. Konstigheter brukar jag kalla det för. Men samtidigt så badar man ju i den här kärleken också. Så att där kanske man inte förstår riktigt i början. Jag vet att jag hängde upp med och tänkte så här, men varför sa han så? Men sen blir allting så himla bra direkt efteråt. Och sen så kommer den kommentaren aldrig mer tillbaka.
Vilken typ av kommentarer pratar du om?
Nej, men jag brukar berätta om den kommentaren i boken. Exempelvis när vi hade varit tillsammans i ungefär, ja men kanske bara några månader. Och allting gick så fort i vår relation, det gör ju ofta det då. Så vi började titta på hus och så direkt. Och när vi hade tittat på några visningar och haft en jättetrevlig dag så skulle vi åka hem till honom och då köpte vi med oss hamburgare på vägen hem. Och när vi kom hem så satt vi oss där och äter, allt är frid och fröjd, och så säger han helt plötsligt, du, jag har tänkt på en sak. Jaha, säger jag, vadå, tror att vi ska prata om visningen? Och då säger han att jag tycker att du tuggar så konstigt. Jaha. Ja, så var det inte mer med det. Och sen var allting normalt igen. Och den kommentaren kom aldrig mer tillbaka. Men om du förstår vad jag menar med konstigheter. Mm. Och sen så blir det ju sådär att det här kallas ju för den här normaliseringsprocessen. Att båda parter förflyttar sina gränser. Det blir som en dödsdans. Så att det som är fullkomligt otänkbart i början av en relation blir normaliserat och normalt senare. Och så börjar man så här irrationellt resonera med sig själv. Att ja, men det var inte lika illa som förra gången, det kommer bli bättre.
Och du kan börja då med att tugga konstigt till att varför har du de kläderna? Varför har du de vännerna? Och till slut så är du avskuren.
Men det är mycket mer utstuderat. Det är väldigt inlindat i någon typ av smarthet. Att, kanske så här istället. Jag tycker du passar jättebra i beige. Och jag är en person som älskar starka färger. Och liksom rött nagellack och sådär. Och så vill jag ju vara vacker framför honom. Och så köper han kläder till mig. Och allting går i beige toner. Och att det är så fint med pärlemorfärgade naglar exempelvis. Nu pratar jag utifrån oss då. Och helt plötsligt så börjar man ju förändras för att passa in då. Därför att när de där nålsticken börjar. Från att ha suttit på en pedestal så blir det ju helt plötsligt att man kanske inte är den där underbara kvinnan som han först såg. Och det vill man väldigt gärna vara, eller jag ville det. Så att jag började förändra mig och det var samma sak att inte du lite för smart för att du hänga med den där exempelvis. Allting som betyder någonting för en runt omkring duger ju inte riktigt. Och sakta men säkert så börjar man anpassa sig.
Vad sa dina vänner? Märkte de något av det här?
Ja, jättemycket. Jag är ju så lyckligt lottad att ha så många fina vänner, framförallt tjejer runt mig. Och de tyckte ju att jag började förändra min klädstil. Att jag avskärmade mer och mer, att jag inte riktigt var mig själv. Och till slut blev det väldigt jobbigt att höra det där. Så att då började jag ju själv avskärma mig från dem. För att du blir ju isolerad till slut. Jag började leva hans liv. Men de reagerade absolut.
Var det ensamt?
Ja. Det var ju ensamt. Sen hade jag ju också 3 barn. Jag menar, jag var gravid, jag födde barn. Jag arbetade väldigt, väldigt mycket. Livet var ju fullt upp ändå.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Det vanligaste som jag tycker människor brukar säga är, men varför gick du inte därifrån?
Ja.
Och det finns ju mekanismer här som, för den som kanske inte har varit med om det, är svåra att förklara. Ska vi göra ett försök? Eller vill du göra ett försök?
Ja, och det var ju det som jag var inne på innan, att allting börjar som vilken kärlekshistoria som helst med en förälskelse. Sen så smyger då det här våldet på, vilket gör att du att båda parter förflyttar sina gränser och till slut så blir det psykiska och även sen det fysiska våldet normaliserat. Och man lever på någon typ av hopp också, därför att allting är ju inte ett helvete hela tiden. Man får inte glömma det, utan vi var ju två funktionsdugliga människor som arbetade och var hela och rena. Så att vi hade ju så mycket bra också. Varje gång vi hade det så tänkte jag att nu kommer det aldrig hända igen. Och sen då utöver det, det är ju svårt i vilken skilsmässa som helst. Man har barn tillsammans, man har huslån, ett socialt umgänge då. I vårt fall framförallt hans vänner. Du har familj och jag hade väldigt mycket skam. Jag skämdes väldigt mycket över, även inför mig själv, att jag stod ut med de här grejerna.
Så det är det du menar med mot ett värdigare liv?
Ja. Det är klart att jag visste att det var fel att bli kränkt eller bli slagen. Men det är väldigt starka mekanismer. Men sen finns ju en annan aspekt också, det är ju det här när du har gemensamma barn. Vi har en lagstiftning som gör att du som förälder kan ju inte bara ta barnen och dra. Och det är väldigt, väldigt få, framförallt mamma kanske, som lämnar kvar barnen hos förövaren. Så att du kan ju riskera att förlora dina barn, alltså förlora vårdnaden om du tar barnen och drar. Det är så många parametrar som...
Sa han någonsin till dig att jag ångrar det jag gjorde?
Nej, det är så intressant att du ställer den frågan. Därför att jag träffar ju så otroligt många människor som är utsatta för det här, både män och kvinnor, men framförallt kvinnor. Och jag hör ganska ofta att männen ligger och gråter i fosterställning och det ska aldrig hända igen. Och de är så enormt ångerfulla, men så blir det likadant igen i alla fall. Jag hörde aldrig det. Alltså under 10 års tid, aldrig ett förlåt. Jag såg aldrig någon ånger. Utan det var ju alltid jag som fick be om ursäkt. Vilket jag gjorde också, därför att om jag inte gjorde det så kunde vi inte ha ett normalt vardagsliv. Det funkade inte med familjen. Hämta, lämna, man skulle på någon middag på helgen eller vad det än var, barnkalas. Utan jag fick reparera det där som hade hänt för att vi skulle kunna leva.
Och sen en annan grej då som drabbade mig hårt. Att du kunde också tänka så här att om han skulle se vad han har gjort mig, det vill säga märken på kroppen, då kanske han får dåligt samvete och lämnar mig därför.
Ja.
Alltså det där
är väldigt bakvänt.
Det är jättebakvänt. Det är svårt att förstå det. Vad är det du säger? Förklara för mig.
Ja, jättesvårt. Och det är väldigt svårt att jag själv förstå det. Men så var det framförallt första gången då. Därför att när jag såg hur jag såg ut så blev det precis där. Jag tog på mig en randig tröja på snickarbrallor. Därför att vi var mitt i en renovering. Vi hade precis flyttat ihop. Och jag tänkte precis så, som du sa, att om han ser vad han har gjort nu så kommer han ju aldrig kunna leva med det. Så att jag dolde ju det. Men det där förändrades sen också. Nästa gång det hände så kanske jag inte dolde det lika mycket, men då tyckte jag så fruktansvärt synd om honom. För jag tänkte att jag måste hjälpa honom, för att han är ju inte en sån här person. Han är ju en underbar människa också. Så då försökte jag ju prata istället. Så att det var liksom en process som bara fortsatte så. Men sen så slutade det med då, som jag också har med i boken, att jag visade upp det för honom. Därför att han sa att det inte syntes. Och då frågade jag en gång när jag skulle på ett barnkalas, att jag hade fått en sidentopp av min syster som var helt kortärmad. Och jag hade världens största blåmärke på överarmen. Och så sa jag, kan jag på mig den här toppen? Eftersom det inte syns. Och det märkliga var att han sa, ja, det kan du. Så jag åkte iväg på kalaset med den toppen på mig.
Vad hände då?
Det som hände var att jag kom in i köket till, och alla mammorna stod där. Och när jag kommer in så säger värdinnan att, oj, är det din man som har gjort det där? Fast hon säger det på skoj. Och jag svarar, ja, det är det. Och alla gapskrattar. För att de känner oss som ett väldigt utåtriktat och trevligt par som älskar varandra. Så jag har inget mer med det. Men sen så kom faktiskt hon hem till mig efter att han var polisanmäld. Och så sa hon, jag minns barnkalaset. Om du vill så kan jag vara ditt vittne.
Vad känner du i den situationen då? När alla bara skrattar då och ler och tycker att det var kul skämt.
Jag vet att jag tänkte då att Vilket jag redan levde med den grejen att allt var omöjligt. Det vill säga att det, vem skulle tro på mig? Hur ska någon kunna tro på mig när jag själv har försatt oss i den situationen med att allting är så perfekt?
Så äktenskapet var toppen egentligen? Det var bara det att han slog?
Ja, exakt så.
Hur låter den meningen för dig idag?
Ja, helt absurd. Men det var verkligen så jag resonerade, därför jag tyckte att vi hade så mycket som var så bra. Men då får man också ha det med sig, det här med normaliseringsprocessen, att ingen normal människa skulle ju någonsin fortsätta dejta någon som kränker dig eller slår dig. Det är inte så de här relationerna börjar. Du låses ju in i någonting till slut som är väldigt, väldigt komplicerat att ta sig ur.
Dina kompisar försökte prata med dig.
Ja.
Och frågade hur det stod till. Men det var inte alltid du öppnade upp om hur det verkligen var.
Aldrig. Det kom med åren, och det var ju framförallt arbetskamrater. Därför att i det samhället där vi levde, där var ju fasaden stenhård. Och där hade vi ett ganska stort socialt umgänge. Men däremot på arbetet där man är varje dag och jag jobbar mycket långa dagar och man reser med jobbet och sådär. Där såg ju folk. Folk såg ju märken på min kropp. Och såklart reagerade jättehårt. Och det är också de, framförallt de som vittnade sen i rättegången, det är ju arbetskamrater och inte nära väninnor. Och till slut så berättade jag också, öppnade upp de sista åren och berättade.
Mycket med det här alltså. När du säger att det var våld i er relation, pratar vi om allt ifrån dra i håret, örfilar, vi pratar till riktigt grovt våld som du kunde ha dött av?
Jag tror att folk associerar dödligt våld till så här vapen och knivar och sånt. Men de flesta dödsolyckor sker ju, alltså i hemmet sker ju att du kan trilla ner från en trappa eller du landar fel i ett element eller att du, som i mitt fall, blev inkastad i ett badkar med ryggraden mot en stor sekelskiftskran eller nedkastad från en trappa eller indunkad i en vägg och sådär. Så att det är klart att det är livsfarligt.
Men att bli indunkad i en vägg, det måste ju vara ett fruktansvärt ursinne.
Ja. Mm. Det är ett enormt ursinne och vrede, upplever jag.
Och vad hade du gjort den gången? Sades det. Bara funnits?
Ja, det är också så här intressant det där med vad hade du gjort? Vad har du sagt något dumt? Nej, det är ju inte så det är, utan det spelar ingen roll hur mycket du försöker ändra dig eller hur mycket du försöker förbättra dig och anpassa dig, vilket man gör. Därför att problemet ligger ju inte hos dig. Den ligger just den andra parten. Det handlar väl bara om att kanske att man inte tycker lika.
Om vad som helst?
Om vad som helst.
Du hade en hund också?
Ja.
Ja. Som du fick lämna bort?
Ja.
Varför?
Därför att hon stod väldigt nära mig. Jag upplever att alla personer som står nära en måste skäras bort på något sätt. Din familj, dina vänner, arbetskamrater som står nära, din hund, också min son då. Jag hade en son från ett tidigare äktenskap. Även hans pappa, alltså alla som stod mig nära då. Men det var en enorm sorg, alltså det här med Lula då, som var... Det var ju mitt första barn, brukar jag säga.
Hunden, ja.
Ja. Hon betyder oerhört mycket också för min äldsta son. Det är fortfarande så att det gör jätteont när jag tänker på henne. Att jag svek henne, för det gjorde jag ju.
Ja, du kallar det för en dödsdans, sa du lite tidigare. Man hamnar i en dödsdans,
ja,
med den som misshandlar en.
Ja.
Hur rädd var du då?
Nej, men jag var jätterädd sista åren. Så var jag det. Jag blev det. Jag var rädd för min egen säkerhet, men jag var också för mina barn, eller våra barn, därför att de mådde ju sämre och sämre. Allting blev livsfarligt. Inte bara liksom för mig, men också för det hela sociala livet, det vill säga att vi skulle avslöjas. Och det upplever jag ju att man liksom skyddar ju, det är så irrationellt och knäppt, men man skyddar ju hela hemmet. Alltså det är det här jag pratar om, den här enorma livslögnen man bär tillsammans. Därför utåt sett så var ju vi, så höll vi ju den här charaden.
Ett framgångsrikt par som bodde i ett vackert hus.
Ja.
Men många där ni bodde, du får rätta mig om jag är fel nu, tyckte det var lite olämpligt att du skulle anmäla, för att i så fall skulle din dåvarande make kanske förlora sitt jobb etc.
Ja, så var det. Jag tror att, lika många skulle ju aldrig tänka så idag. Det här är ju liksom 4 år innan MeToo, så att man hade en helt annan inställning. Men det var verkligen det jag möttes av. Kommer ihåg när det precis hade kommit ut och jag gick till förskolan för att hämta mitt yngsta barn. Och en av mammorna som vi hade umgås jättemycket med, firat vända med midsommar och valborg. Och väl liksom umgås då ett tajt gäng. Hon bara satte upp handen mot mig på den här lekplatsen och sa stopp. Kom inte närmare. Vi vill inte vara en del av det här. Och jag vet att den här känslan jag hade liksom av ensamhet när jag åkte hem då med min son till huset. För de markerade väldigt kraftigt för mig att det här inte var, det var inte okej. Okay. Och jag tror det var bara strax efter det jag kom till ett barnkalas. Och det har jag också berättat om i boken, när en av mammorna som dessutom är jurist verkligen förklarar för mig inför alla där att det är klart att vi förstår vad han har gjort. Men du kan ju inte polisanmäla. Vad skulle hända med honom? Han kommer ju att förlora sitt jobb. Du kan inte göra så här mot barnen. Det är ändå deras pappa. Det var den inställningen som rådde där. Och sen så blev det ju såna här följder som var väldigt jobbiga för barnen. Det vill säga, de var inte inbjudna på barnkalas. Jag blev inte inbjuden på tjejmiddagar längre. Jag minns att jag slutade tanka bilen där vi bodde. Jag åkte till, inte stan och tankade. Jag ville inte möta människor längre för att de spädde på den här skammen så mycket. Och sen flyttade vi därifrån. Mm. Jag flyttade in till stan med barnen. Och det var en befrielse.
Vad är det som slutligen får dig att bestämma dig för att jag måste härifrån? Jag måste ur den här relationen?
Det var absolut för att mina barn mådde sämre och sämre, och att även så började en av barnen att prata på förskolan. Så att jag blev ifrågasatt av en pedagog på förskolan, och även andra människor som hade hört då. Men sen var det ju att det blev grövre och grövre. Det blev farligt. Och sen så fick jag väldigt mycket stöd av min advokat. Därför att när jag träffade henne så sa jag ju till henne att jag absolut inte ville polisanmäla. Det fanns inte i min värld att jag skulle polisanmäla. Jag ville bara skilja mig. Men jag ville ha hjälp att skilja mig. Därför att jag fick ju hela tiden höra att jag kommer ta barnen ifrån dig. Du kommer hamna på gatan. Jag kommer smutskasta dig. Så att jag vet inte hur ska jag lämna. Och då var hon som sa, du måste göra en polisanmälan. Och det tog väldigt lång tid för mig innan jag, jättelång tid, kanske 9 månader innan jag vågade göra det.
Men i vilket skick är ditt självförtroende eller din självkänsla i det här läget?
Nej, jättedåligt.
Ja.
För att det som händer under den här nedbrytningsprocessen, för det är ju det är, under liksom så många år, det är att du förlorar ditt jag. Jag tappade bort mig själv. Jag visste inte vad som var rätt och fel till slut, därför att lever du tillsammans med någon som är så verbal och intellektuell och stark då på det sättet, så du är så nermald, eller jag var det. Mina argument räckte ju aldrig till. Någonting som jag är helt övertygad om i varje fall, och som jag alltid säger, är att man klarar inte det här själv. Inte när det har gått så långt. Du behöver rättsväsendet. Du behöver samhället. Du behöver det här stödet.
Men finns det tillräckligt med hjälp då?
Ja, det finns hjälp. Framförallt finns det ju kvinnojourer som är fantastiska, där du kan vara anonym. Och sen har du tur så har du liksom ett nätverk runt dig som inte ger upp. Därför att en kvinna kanske lämnar 5, 6, 7, 8 gånger innan hon lämnar på riktigt. Och då är det klart att det kan bli jättetröstlöst och nej, nu struntar jag i henne, vad jobbar hon är, hon får skylla sig själv. Den inställningen funkar inte. Sen finns det ju polis, socialtjänst och allt det här såklart, men det är ett lotteri. Det handlar om vem du kommer till. Jag hamnade hos en socialtjänst som ifrågasatte mig jättemycket. Och tyckte att jag var för välklädd, lite för tjusig. Jag hade ett alldeles för bra jobb. Jag tjänade för mycket pengar. Det stämde inte riktigt överens med den bilden de hade av en misshandlad kvinna. Jag kom dit första gången i en kostym och skulle på styrelsemöte. Och det här blev helt främmande för dem. Stöd finns ju, men sen handlade det också om lagstiftning. Minimistraffet för grov kvinnoförskränkning är idag 1 år. På min tid var det bara 6 månader. Om du tittar på straffskalan så kommer ju det kommer liksom aldrig upp i det som kallas för grova brott. Och då kan polisen inte använda sig av de resurser som de faktiskt har i form av fotboja eller telefonavlyssning eller, ja, och så vidare.
Minns du när han slog dig sista gången?
Ja.
Går du att berätta om det?
Ja, sista gången var ju precis några dagar innan jag skaffade min advokat. Och det var efter våran sista semester. Framför barnen. Så då blev jag sparkad i ryggen. När jag låg och nattade min dotter. Och då hade han skor på sig. Då vet jag att min dotter sa: pappa sparkade dig i ryggen, mamma. Och då sa jag: nej, det gjorde han inte. Det var sista gången.
Ja, jag förstår det. Då ser du genom hennes ögon och hör vad hon säger.
Ja.
Och genom att du säger så, hon har sagt så är det som att ingen tror på henne.
Exakt.
Då måste man ju göra något.
Ja. Och det gjorde jag också efter det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det fanns någon gång när du hörde av dig till din mamma och berättade. Hon blev ju såklart jätteorolig.
Ja.
Och ville att du skulle anmäla direkt. Men då tog du tillbaka det.
Ja.
Varför?
För det första så var jag ju höggravid. Och jag hörde av mig till henne vid två tillfällen. Då var hon och pappa på väg att komma till, upp till Stockholm då. Men ja, som du säger, jag avdramatiserade det och sa att jag hade överdrivit det dagen efter. Så att som anhörig, alltså alla stackars människor som står runt omkring och förstår och ser det här, så är det ju väldigt, väldigt svårt när personen i fråga inte är beredd att ta steget fullt ut.
Om något liknande skulle ske idag, skulle du känna igen varningstecken?
Ja, jag hoppas det. Jag brukar alltid säga det att minsta kränkning, alltså kränkningar hör inte ihop med kärlek. Så att ja, det skulle jag ju göra. Jag hoppas jag verkligen. Sen är ju den här typen av människor väldigt manipulativa och karismatiska och välfungerande i många fall. Så att ja, nej, men det hoppas jag verkligen att jag skulle göra.
När du lyckas lämna då, vad är du mest rädd för då?
Det var så oerhört mycket jag var rädd för. Problemet var ju att vi hade gemensam vårdnad. Vilket gjorde att även om vi bodde på skyddat boende och barnen fick lämna skola och förskola då och gå under jorden en tid, och han härjade runt fritt och smutskastade då och förklarade för varenda människa att jag var inte klok då och ingenting var sant, då var jag jätterädd för att jag skulle förlora vårdnaden. Alltså min största rädsla var vad som skulle hända med barnen och att de mådde så pass dåligt också. För det är helt absurt att vi ska gömma oss, men lagstiftningen säger att barnen måste ha kontakt med den andra föräldern. Ska de ljuga för honom då och säga vad mamma är? De är jättesmå då vid det här laget. Det var det ena. Det andra var att jag tänkte att ingen skulle tro på mig. Alltså av de människorna som vi hade umgåtts med alla år och sådär. Och sen att förundersökningen skulle läggas ner. Därför att det tog ett helt år innan det väcktes åtal. Och han skaffade också Sveriges främsta brottmålsadvokat. Det var ett helvete.
Hur lever du idag?
Idag lever jag under skyddad identitet. Vilket är bra, därför att de är väldigt duktiga på det idag jämfört med för några år sedan. Men å andra sidan så existerar jag ju inte heller. Jag lever ju här mitt i samhället, precis som du. Men jag finns inte. Så det är på gott och ont. Jag skulle aldrig kunna köpa någonting på avbetalning om jag hade velat det exempelvis.
Är det så det funkar?
Ja.
För att man inte ska kunna spåra någonting.
Ja, vilket är jättebra. Men det är också svårt. Du kan inte ta ett mobilabonnemang. Eller du kan inte förnya ett mobilabonnemang, exempelvis. Så att du, det är precis som att du inte finns.
Hur gamla är barnen nu då?
Barnen är stora nu. De är 14, 23 och 16.
Hur tänker de om alltsammans?
De mår bra idag. Alltså de är jättetrygga och fått hjälp och så. Men de... Hur de tänker idag, de vet vad som är rätt och fel. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men det är klart att, att det finns dagar när inte det är enkelt heller.
Är det det som också gör väldigt ont för dig? Att dina barn fick vara med liksom, på den här förfärliga resan?
Eller det vad man nu ska det kalla, är det tiden. Som gör ont.
Det är det som gör ont?
Ja, därför att vi pratar ju aldrig hemma om att någon ska förlåtas eller sådär, utan vi har ju otroligt starka band och pratar öppet om allting i livet. Men jag själv bär ju det som en livslång skuld. Alltså jag kommer aldrig att komma över det. Att barnen fick leva i en sån dysfunktionell familj, framförallt min äldsta son då som fick leva i 10 år, det är ju väldigt svårt att bära.
Mm. Och du då? Vad händer med din tillit? Vågar du bli kär igen?
Ja, jag vågade ju det till slut. Men jag var ju singel då i 9 år. Det är ganska lång tid, mellan så här 40 och 50 år. Det är så här de bästa åren lite. Det fanns inte i min värld att släppa in någon. Så jag höll det väldigt långt borta. Och annars sedan befann jag mig många år under rättegångar. Jag hade 3 barn att ta hand om. Jag jobbade väldigt mycket, alltid gjort. Och har massa vänner och sådär. Så att det var inte att jag gick omkring och grät för att jag inte träffade en livspartner, tvärtom. För mig var det en befrielse. Men sen, till slut så, så blev jag kär. Det kom en underbar människa öppna upp det där stängda hjärtat.
Och det känns bra?
Ja, väldigt bra.
För jag funderade på det, alltså, hur får man tillbaka tron på kärlek efter en sån här upplevelse?
Ja.
Och hur får man tillbaka tron på sig själv? Liksom, att man...
Och den är nog lite svårare.
Ja.
Att, alltså tilliten som du var inne på, den är ju rubbad såklart. Till allt egentligen. Så det får man ju bygga på. Men man är ju, eller jag kan bara prata för mig själv, men jag upplever ju att jag är vinklippt. På det sättet så att jag lever en underbar relation idag med en sund och stabil människa. Så jag tror att vägen till kärlek är väl att du har turen då att träffa en sån människa som inte dömer heller. För jag vet att jag tänkte på vår första dejt. Gud, jag kan ju aldrig berätta vad jag varit med om. För skammen finns ju någonstans där då fortfarande lite grann. Så tänkte jag, om jag berättar det så kommer han ju bara vända på klacken och gå. Men det gjorde han inte.
Nej. Alltså, vad är skammen i det ögonblicket då? Är det att du stannade så länge? Är det så du tänker i ditt huvud? Eller vad är skammen?
Att jag nog lät det gå så långt. Och att jag då utsatte mina barn för det då på det sättet. Och sen kanske också att komma in i den röran. Väl nog det också. Hej, välkommen till det här fantastiska livet.
Du har kallat det för att du var medberoende. När du levde i den här relationen.
Ja.
Av misshandel. Och det är också, alltså jag tänker att det är också viktigt att prata om att det kan finnas psykisk misshandel likväl som fysisk misshandel.
Mm. Men den psykiska misshandeln är ju, ingenting är ju värre än något annat, men den psykiska misshandeln är ju konstant. Den är konstant. Det fysiska är ju inte konstant. Det där ser ju väldigt olika ut. Det kan ju gå ganska lång tid utan att det blir fysiskt, att det utspressar något fysiskt våld. Mm. Men det psykiska är upphör ju inte. Så att det är klart att det är fruktansvärt.
Men när du lämnar då, du lämnar du 10 år som ändå på ytan var väldigt vackert, fint. En dröm, någonting som du hade velat ha i ditt liv.
Ja.
Det måste ju också finnas en sorg i det.
En enorm sorg. Alltså framförallt är sorgen att förlora sin familj. Därför det är det du gör. Och de flesta drömmer ju om en familj, oavsett hur den konstellationen ser ut. Och det var ju den som var, jag sörjde det många, många år efteråt. Folk ser liksom två parter som separerar och man befinner sig i något krig i rättsprocesser. Men det är ju en enorm sorg, som det är i de flesta skilsmässor.
Om det är någon som lyssnar nu och befinner sig i en liknande situation, vad vill du säga till honom eller henne?
Då vill jag säga att det kommer aldrig att bli bättre. Det kommer bara bli värre.
Om jag lyssnar då, så kanske jag skulle säga, hur kan du veta det?
Därför att det är ofta så det ser ut. Det är klart att det finns kanske undantag, jag tror inte det. Men när du kommer till att du har hamnat i den här typen av kränkningar, fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, vad du nu har hamnat i, så ser du också själv att det eskalerar. Även om det inte är hela tiden kanske då, exempelvis fysiskt våld. Men det blir ju inte bättre, det blir bara värre och du ska lämna. Därför kränkningar hör inte ihop med kärlek.
Hur mår du idag?
Idag mår jag bra.
Hur ser du på framtiden?
Jag ser ljus på framtiden. Barnen mår bra och
kärleken är bra.
Kärleken är bra och jag är inne i ett jättenytt spännande tv-projekt. Så att nu gör jag en ny serie om hedersrelaterat våld och förtryck som har premiär i höst på SVT. Så att jag är inne i en jätteviktigt och intressant projekt. Så det är nya projekt hela tiden och skriver på en ny bok.
Tack så mycket för att du ville komma hit och berätta, Jessica McDowell.
Tack snälla att jag fick komma.
Boken heter alltså En våldsam kärlek, vägen till ett värdigt liv. En uppmaning som är livsviktig. Uppmaningen att sluta hoppas och att be om hjälp. Det önskar jag att du som eventuellt lever i en destruktiv relation tar med dig från det här samtalet. Och vi som står utanför, att vi orkar fråga och orkar visa att vi finns. Det kan ta tid. Är det så att du behöver hjälp och vill ha någon som lyssnar, då kan du också anonymt ringa till Kvinnofridslinjen 020 50 50 50. Vem snackar med Lotta är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka här på podplay.se eller podplayappen. Och tills dess så hörs vi i Mix Megapol måndag till fredag efter 16.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.